Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet. 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 Värvet.
Så var det då dags för det 140:e avsnittet av Värvet, och jag heter även idag Kristoffer Triumf. Dagens gäst heter Bea Åkerlund, men innan jag pratar om och med henne ska jag säga att Värvet idag sponsras lite otraditionellt av en annan podcast. Den kallas Värvet International, eller Värvet International, du får säga precis som du vill. Och det är en podcast i vilken en programledare på lite knagglig engelska pratar med en gäst ganska länge och en intervju uppstår helt enkelt. Och det har kommit 3 avsnitt hittills. Om jag måste välja ett så säger jag väl det senaste med James Fry, som jag tyckte var väldigt lyckat. Även om jag får betalt för att säga det så skulle jag nog ha gjort det ändå. Så, lyssna på den. Den finns på acast.com/varvetpod. Och tack så mycket till Värvet International. Värvet International för att ni gör det här möjligt. Ja, så där kan det bli ibland. Att man får helt enkelt improvisera lite och göra reklam för sig själv. Det är väl inte hela världen. Jag tror inte jag är ensam om att älska stories om människor som börjar med 2 tomma händer, som det brukar heta, och som blir bäst på det de gör. Bea Åkerlund har gjort precis den resan i sitt jobb som stylist och costume designer, vilket jag antar översätts till kostymör helt enkelt. I det CV som hon ska nämna snart så kan hon skriva att hon har stylat halvtidsnumret i Super Bowl, vilket väl är världens största tv-evenemang eller något i den stilen. Och samarbeten med Marilyn Manson, Madonna, Chili Peppers som vi i närmsta kretsen kallar dem, Robbie Williams, Lady Gaga, Britney, Coldplay och Ozzy Osbourne till exempel. Och förstås de flesta internationella modetidningar värda namnet. Hon har också stylat flera långfilmer och massor av reklamfilm, många tillsammans med hennes man Jonas Åkerlund, som ni kan höra i Värvet 118. Och apropå honom så kanske jag ska varna känsliga lyssnare för att en av de vackraste kärleksförklaringarna i Värvets historia kommer om en stund, i min humbla opinion. Så, fram med Kleenex eventuellt och lyssna på det här samtalet från ateljén den 29 augusti, Bea Åkerlund. Varsågoda. Har du ätit någon frukost idag?
Ja, jag käkar en äggmacka med gräslök på, jag har ett favoritbröd. De är lite luftiga och små, tunna saker. Jag kan säga att jag är så här frukostmänniska fast inte frukostmänniska. Jag älskar mat men jag käkar inte ibland. Fast när jag käkar så käkar jag mycket.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Livet leker.
Du har mycket att stå i.
Ja, jag är ju tvillingmamma. Det är ett jobb i sig själv. Ett ansvar i alla fall.
Ja, precis. Det är lite som när man säger att man ska vara barnvakt till sina egna barn.
Ja, fast det är man inte.
Jag har nog sagt det någon gång.
Ja, men jag känner mer som varje stund med barnen är en utveckling i livet. Man blir lite bättre på allting. Jag känner alltid att vara förälder är en utmaning för sig själv. För att man måste dela med sig på allt man kan och vet.
Är du en bra förälder?
Jag vill säga att jag är det.
Men när jag intervjuade Jonas så lät det som att ni liksom... Jag kanske ångrar att jag inte frågade om det. Därför att det lät som att ni jobbade så himla mycket. Så att det kändes så här, när får ni tid med dem?
Ja, men jag kan nästan säga att jag jobbar hela tiden. Men jag tror att jag är närmare mina barn än många som är med sina barn dygnet runt. För att när jag är med dem så är jag med dem 100%. Och då är de mitt allt. Då stänger jag av allt det andra. Och jag känner att vi har ett bra förhållande där de vet vad som gäller. Och när det är vi så är det vi. Jag kan säga att jag tycker vi är otroligt tajta. Och det, katten ingår också. Katten är mitt tredje barn.
Okay.
Eller min bebis.
Har ni en katt som ni tar med er över kontinenten?
Ja. Och sen Love, vår äldsta son, han flyttade hemifrån idag. Så det var lite emotional.
Gjorde han?
Ja.
Aha,
alla stod där i morgonrockar i morse och vinkade av honom.
Vart skulle han flytta då?
Alltså han flyttade till Visby, i Gotland, för att gå i skolan.
Oh, wow.
Men jag kände mer som en befrielse för honom. För att liksom gå vidare.
Du har ju mycket jobb också, verkar det som.
Ja.
Alltså nu.
Alltså för mig, jobb, det är som att leka, eller jag får säga. Jag älskar det jag gör. Så det är ingen, jag ser inte på att nu ska jag gå på jobbet. Utan jag brinner för alla projekt som jag säger ja till. Och tycker det är kul så länge det är en utmaning. Och så länge man har kul på jobbet så tycker jag man ska fortsätta.
Hur började allt för dig?
Oj, 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 det är en lång historia. Nej.
Ta den, jag har gått om tid.
Nej, men det, jag tror att det började för mig när jag gick i skolan, när jag var liten. Jag tror att det var någon blandning av min mamma som gillade att köpa roliga kläder till mig när hon åkte på resor. Och det var ju någon gång på 80-talet. Och jag bara kommer ihåg när jag tittade tillbaka på alla så här skolkataloger och sånt. Så att jag såg alltid lite konstig ut. Eller hon gillade att klä upp mig väldigt mycket i sina egna kläder. Av någon konstig anledning. Och det gick jag med på. Så man kollar på gamla bilder på mig och säger, men varför har den där fula jackan med armpuffar typ? Jag tror att det började där. Sen fick jag väldigt tidigt ett stort intresse för att samla kläder. Jag blev en riktig så vintage collector. Ja, men nu 10, 11, 12, 13, 14. Jag hade inte mycket pengar eller en stor budget. Så att alla pengar jag hade gick åt att köpa kläder. Det var som nästan som en drog. Jag fick sån rush av det. Jag fick sån rush varje gång jag köpte någonting. Och det får jag fortfarande. Ja, jag älskar transaktionerna och köpa någonting. Hitta någonting, köpa det och sen gå hem. Men det kan vara vad som helst. Jag kan gå in i en mataffär och shoppa loss. Eller jag kan gå in i en klädaffär. Eller jag bara älskar att shoppa. Jag är en shopaholic, kan man säga.
Fast på ett bra sätt, eller?
Ja, men jag kan säga att jag tycker jag är bra på att shoppa. Så att det är väl på. Och sen har jag byggt en karriär på att shoppa. Så att jag har black belt i shopping.
Du är född och uppväxten i Stockholm.
Ja, jag flyttade till USA 89.
När du var 14?
Mm.
Betyder det att du är 75?
Ja.
Då fyller du 40 snart.
Jag vet. Nästa år. Jag ser fram emot att fylla 40. Jag är stolt över 40. Vissa ljuger om sin ålder och håller på att larva sig. Men jag tycker att fylla 40, det kommer med knowledge. Man kan och vet, för man har levt. När man fyllde 30, det var precis som att då började man leka. När jag fyllde 30 så köpte Jonas ett fallskärmshopp till mig på min 30-årsdag. Vilket var väldigt befriande. Men om du frågar mig idag om jag skulle göra det, så skulle jag aldrig göra, för att jag känner så otroligt ansvar för att vara mamma. Och kan inte förstå att jag gjorde sån dumheter. Men fylla 40, jag tycker det känns bra. Det känns som en milestone i mitt liv. Det känns som att det är nu det börjar. Allt det där andra är bara tjafs. För att komma dit man är på väg.
När jag läser på om dig så känns det ju som att, alltså, det faktum att du flyttade till Los Angeles vid 14 års ålder, det var ju liksom, det låter som att du drevs dit av passion. Men alltså, hade du mer i familj?
Nej, men det var ett livsbeslut som jag fick av min mamma. Vill du följa med eller inte?
Ah, okej.
Okay. Och som många tonåringar så kände jag mig väldigt lost. Jag tycker 13-14, eller i alla fall för mig. Alltså jag tycker att det är en svår ålder, samtidigt som jag hade inga problem. Jag hade väldigt mycket kompisar och ett umgänge och jättekul och allt sånt där. Men någonstans längst inne så känner jag, jag kan inte prata för alla tjejer som är 13, men man känner sig vuxen fast man är barn och man vet inte var man står. Och ansiktet växer och passar inte riktigt in och allt är lite off. Och sen kommer hormoner och känslor på det. Vad gör man av allting? Här är en bok, så här ska du känna när du är 13. Och jag kände någon slags befrielse om att börja om. Och nu tror jag att jag fått av min mamma, för att hon flyttade var 20 år. Och då kände jag att nu börjar jag om. Och så kanske jag finner mig själv. Vem är jag? Och det var min stora fråga. Vem är jag? Och då flyttade vi, och så visste man inte vad som skulle bli av det, om jag skulle stanna eller hur det var. Och jag blev kär i Los Angeles. Jag kände att här är hemma, och det här är jag. Och nu ska jag befinna mig själv. Men jag vet inte om det är någonting jag rekommenderar till andra, att flytta när de är 14. För att jag var lite vild som tonåring. Jag var så snäll som barn, så min mamma hade ingen koll på mig när jag väl blev tonåring, så att jag levde loppan. Men jag är glad att jag gjorde det, för att jag kände att då var det gjort. Så att sen när jag blev 18-19, då kunde jag foka på min karriär.
Varför flyttade hon dit då?
Min mamma flyttade dit för att Hon fick för sig att hon var allergisk mot Sverige. Och hon hade allergier hela tiden. Och hon ägde en skönhetssalong på Sibyllegatan som hette Ladysalongen. Och kände att hon ville byta miljö. Och då valde hon mellan Paris och Los Angeles. Och så valde hon Los Angeles för vädret.
Bra, good call.
Bra val.
Mm. Du hade ju kunnat bli en helt annan person.
Jag kunde ha blivit fransk.
Du ser lite småfransk ut.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag är ju halvpolack.
Mm, jag förstår.
Mm.
Från det att du var 14,
ja,
så har du bott där i princip.
Ja.
Du säger att du var vild, men skötte du skola och sådär? Liksom?
Jag var alltid väldigt bra i skolan, men jag ville mycket mer. Jag var inte inspirerad av skolan. Jag kände att det man fick lära sig, det hade ingenting att göra med livet. Och det fick mig väldigt nyfiken på att fortsätta utveckla vem jag är och vad jag vill göra. Och visste snabbt att mitt intresse, det var mode. Och det var, jag uttryckte mig genom mina kläder och det jag hade på mig och skapade karaktärer. Och det var 90-talet när man var club kids och åkte på undergrounds och träffade sin parkering och fick en biljett och åkte ut på typ något fält någonstans. Och ja, men det var hela, jag vet inte, jag försöker relatera till musik. Men jag hade väldigt, väldigt kul.
Alltså var det raves?
Ja,
är det du säger?
Raves och men bara kul, men galet. Kanske inte så safe, men det kan vi titta tillbaka till nu och säga att man var ju modig i alla fall. Jag gick i Beverly Hills High School, så att alla mina kompisar hade ju någon som körde och fick kreditkort och en helt ny bil när de fyllde 16. Det var inte så i mitt fall, men vi levde väldigt bra. Allting var taken care of, om man säger så.
Vadå, hade din morsa så mycket pengar?
Nej, men hon ville att jag skulle ha en bra education. Så att hon såg till att jag kom in i den skolan. Och vi levde inte alls så. Men alla mina kompisar levde så. Så att det var, jag flyttade från Stockholm till Beverly Hills. Och det var ju lite som när den här tv-serien kom ut. Det var så, fast värre, kan jag säga. Alla fick en BMW när de fyllde 16.
Alltså jag minns inte Beverly Hills, alltså tv-serien, som att de hade så glassigt liv. Men det hade de kanske.
Jag minns inte heller det. Jag bara kommer ihåg att när man kom hem till folk så var det hissar och betjänter. Och det var, allting var bara så bra. Det var rulla på. Vilket om man jämför här hemma i Sverige så kan man nog inte föreställa sig hur det skulle se ut.
Hur bodde du och din mamma då? För var det bara ni två? Eller?
Ja, det var bara vi två.
Mm. Hur bodde ni?
Vi bodde i en kondo.
En lägenhet som på svenska.
Okej, det kanske heter kondolägenhet. Ja.
Så dina första år, vilda, skitroliga.
Ja.
För du åkte dit för att finna dig själv. Och när kände du liksom att du fick korn på det där?
Men jag kände att jag hade någon slags, att nu har det gått för långt. Och då kändes det som att jag liksom kröpte korset till min mamma och sa bara, men nu måste jag ta hand om mig själv. Och hon ville skicka mig till militärskola typ. Men jag lyckades övertala henne och låta mig gå på någonting som heter continuation. Vilket är en skola där man går från 9:30 till 12:00 varje dag. Och sen läser man böcker och så får man poäng för dem. Och så går man ut skolan. Vilket var självklart en jättedum idé. För man skötte all... Men jag hade alltid rätt lätt för mig i skolan. Jag var bra i skolan. Jag var lättlärd. Men det fanns ingenting som brann. Så att efter det så lyckades jag övertala henne på någonting ännu värre som heter homeschooling. Och då ska man gå till skolan en gång i veckan. Och då är det meningen att man ska gå hem och så jobbar man allting hemifrån. Jag vet inte ens hur jag blev godkänd för den här grejen. Men det som slutade med att jag kom aldrig tillbaks. Så att jag hoppade av skolan rätt tidigt. Och då fick jag två val. Och det ena var att antingen går du tillbaks till skolan så får du tak och, alltså då får du bo hemma. Eller så, you're on your own. Och då flyttade jag hemifrån. Och då fick jag sköta mig själv. Och det var säkert det bästa min mamma någonsin har gjort för mig. Att hon kickade ut mig. Och då fick jag överleva själv. Och det gjorde jag. Jag bodde med en kompis och började jobba på som servitris. samlade pengar och fortsatte min galna dröm med mina kläder, vilket då visste inte jag ens vad en stylist var, för att på den tiden så man förstod inte att det var folk som klädde andra och att det ens var ett yrke, medan idag vet nästan alla om vad en stylist är. Så det började lite där och alla var väldigt intresserade av mina outfits för att de var så knasiga. Så att även när vi gick på nattklubbar och gick ut så fick jag väldigt mycket... Jag var blyg och det var mitt sätt att ha en plats på jorden utan att behöva säga någonting. Och det, jag känner mig väldigt... Jag är fortfarande idag, jag känner mig väldigt bekväm med vad jag än sätter på mig. Utan ofta så klär jag mig inte för andra, jag klär mig för mig själv. För då mår jag bra.
Fast om det gav dig massa uppmärksamhet, hur hanterade du den då?
Nej, men det var någonting som kändes rätt i hjärtat. Det var känns som, ja, men det här är jag. Och sen att jag sen kunde göra en karriär av det är ju fantastiskt. Och jag må tro att alla på den här jorden, vi är födda med någon talang. Alla får en talang. Men hela provet är att hitta den talangen och när man hittar den talangen. Och vissa tar en livstid och andra vet det när de är 3 år gamla. Och för mig så skedde det väl någon gång under mina tonår. När jag upptäckte det här, hur kul det var med kläder. Det kom så naturligt för mig. Jag behövde liksom inte försöka hitta någonting. Jag brukar säga att när jag går in i en affär, jag är som en radar. Som här är ett bra plagg. Och så känner jag även idag. Jag kan scanna en affär på 2 minuter och hitta de bästa grejerna som finns och gå därifrån. Medan jag har kompisar som shoppar. De kan vara där i 4 timmar. Jag blir tokig. De är på min svarta lista att gå och shoppa med. För det går inte. Och det går ju tillbaka till mitt yrke. Att time is money, money is time. Att desto längre tid det tar, desto mindre har du att hämta upp saker. Så man måste vara snabb.
Men det är någonting som du fortfarande gör liksom.
Vadå?
Alltså jag är ju inte superinsatt i din värld. Men det, man måste fortfarande ibland gå till H&M och köpa ett plagg för hand så att säga.
Ja.
Ja.
Ja, det beror på vilket jobb man gör. Men ja, och det är det jag tror när andra ser på stylister. Att det är så fancy och du bara shoppar och det är så kul. Men det är hårt arbete, det är ett slit. Jag kommer ihåg i början av min karriär då... Min bästa kompis jobbade för mig för att vi skulle båda kunna betala hyran. Och ofta så var det, hon var så söt så att folk blev förtrollade av henne. Men ibland var man ju tvungen att gå in och shoppa för 10 000. Så kanske man använde 3 grejer och lämnade tillbaka resten. Och då var man ju tvungen att hitta på någon story. Och hon hade alltid någon story. Ja, men min roommate, hon har shoppingproblem och vi kan inte betala hyran. Och det här är hemskt och vi måste lämna tillbaka allting. Medan idag kanske jag inte behöver gå igenom de grejerna för att jag har en större budget där jag kan köpa det jag behöver och resten ger man till kunden. Men man har ju gått igenom rätt mycket för att komma dit.
Berätta om ditt första jobb då.
Jag tror och vill säga så långt mitt minne når, för det känns som det var så himla länge sedan, så bodde jag bredvid en fotograf som hette Greg. Och han och hans boyfriend skulle plåta en kampanj, en kalender med massa drag queens. Och då frågade han mig om jag kunde samla ihop lite av mina klubbkläder och styla det. Och då försökte inte jag riktigt vad han menade. Han sa, men det är typ det du håller på med. Men gör det på någon annan. Och då tänkte jag, ja men det kan jag först prova. Och så gjorde jag det. Och sen så tyckte han det blev jättebra. Och sen så började med någonting som heter testing. Och det väl typ alla måste göra när de börjar. Innan man har ett jobb så måste man visa vad man går för. Och på den tiden fanns inte social media och Facebook och Instagram och allt som finns idag. För idag kan man ju marknadsföra sig själv rätt lätt. Men på den tiden då hade jag en pager och då skulle man lyckas sätta ihop någon slags kort som man kunde ge till folk man träffade.
För unga lyssnare så kan jag säga att en pager är alltså en personsökare som var någon slags primitiv före mobilen grej som man inte kunde ringa från men som folk kunde ringa till. Så fick man gå till en telefonautomat och ringa upp.
Exakt, där man hade olika koder. Så man slog in sitt telefonnummer som det stod 411. Då var det någon som behövde information. Om det var 911, ja, men då var man tvungen att springa till telefonautomaten. Det känns ju faktiskt som stenåldern, men det var så. Och var man på ett jobb och regissören ringde, då var det bara och ta bilen åt sidan och ringa och hitta ah, då var man tvungen att hitta mynt också för att man skulle kunna ringa. Ja, men det var där jag började.
Och när var det här?
Ja, men jag började när jag var 17.
Aha, wow.
Ja, jag gjorde min första långfilm när jag var 19. Alltså, nu finns det ju så mycket... Eller jag får väldigt många förfrågningar när folk vill vara praktikanter till mig och sånt. Men på den tiden, jag bara körde på. Jag lärde mig mina egna misstag. Ibland kan jag tycka att det är den svåra, hårda vägen. Men då måste man ju lära sig från grunden upp. För det är ingen som... Du ser inte hur det går till, utan du måste lista ut hur det går till. Och jag kan säga att idag att jag är väl tacksam för det. För att om någon jobbar för mig och de slackar, alltså de är lata, eller, då vet jag att de inte sköter sig. För jag har gjort det jobbet själv en gång i tiden. Men jag kände i alla fall tidigt att det var jag blev så glad när jag fick jobba. Jag fick sån energi. Och jag kände att jag fick ut allting som jag ville säga. Alltså jag hade någonting inom mig som var tvungen att komma ut. Och det blev så med kläder för mig. Det blev, desto mer jag fick jobba och desto mer jag fick skapa, desto bättre mådde jag. Och när jag inte fick jobba, då var jag deprimerad. Och där någonstans kom mitt sug och min hunger till att det här vill jag göra, det här ska jag göra.
Var det tufft för dig bara?
Absolut. Jag jobbade flera år utan att känna en spänn. Det var verkligen, det var hårt. Jag var tvungen att slita, och man blev lovad en massa saker och ja, men du får betalt sen, och men inget av det där var ju sant. Så att man fick ju lära sig den hårda vägen. Och sen har jag alltid haft någon slags drömbild om dit jag är på väg. Och just när jag var 20 så var det, jag drömde alltid om att jag ville styla omslaget av Rolling Stone Magazine. För jag tyckte att you've made it. Och så kom den dagen och det var inte så spännande. Då var det klart. Då fick man gå vidare. Men jag hade alltid... Jag kommer ihåg att jag var så ung när jag började. Så att,
vänta, får jag bara fråga vilket omslag det var?
Det var med Beastie Boys.
Okay.
Med en fotograf som heter Mark Seligar. Ja, men det var en stor upplevelse för mig då. För det kändes som att jag hade fått någon slags validation. Han har valt mig av alla för att göra det här. Och det är det som är rätt intressant, men som i alla branscher, men som det är det jag känner nu i alla fall, att jag har min stil och jag är jag. Och man kan nästan se det på de jobben jag gör. Men om du anställer någon annan så kommer det se helt annorlunda ut. Och i början så kände jag hela tiden att folk försökte stoppa mig och men du är så ung och du är så mycket och du måste sakta ner och kan du inte vara lite mer som alla andra och hur ska vi, som mina första agenter, men hur, alla är för rädda för att boka dig. Du kan inte göra den här gap-kampanjen.
För att du är för extrem.
Ja, men för att jag vill alltid gå lite till vänster. För det kändes rätt för mig. Var en helt vanlig t-shirt och jeans, det var så tråkigt. Så att jag fick inget, det var ingenting inom mig som blev exciting. Så att jag hela tiden... Jag ville bli sedd och hörd i det jag gjorde. Och jag ville hitta rätt. Och det tog flera år innan jag kom dit. Jag kan säga att när jag träffade min man, så var det första gången någon gav... Han gav mig bara green light. Det kändes som att det fanns något förtroende där. Bara rent från början. Och han har lärt mig att gå på magkänsla. Jag har alltid sagt, men... Varför fick jag det här jobbet? Och han sa, men det var min magkänsla som sa att du ska göra det här. Och så känner jag nu när jag jobbar med allt och allting jag gör. Att det finns något inre i mig som säger, ja men strumpan ska vara så eller så. Jag vet inte var det kommer från eller vad det är. Och jag har ofta sagt att style, det är ingenting man kan gå i skolan för. Vem som helst kan inte bli stylist. Därför att det är någonting man är född med. Precis som man är född konstnär eller man kan sjunga eller... Man kan inte bara köpa en biljett och sen helt plötsligt har man koll. Det funkar inte så.
Träffades ni genom ett jobb då, Jonas?
Ja, på Spann.
Vem skrev manuset till Spann?
Oj, oj, oj. Det var en galning som hette Will De La Santos. Som, han typ var en stalker till Jonas. Han sov utanför hans dörr där han bodde. Och skrev till honom, förföljde honom och höll på i ett år- med hans manus för den filmen. Och till slut sa Jonas, okej, men jag gör den då. Och sen fortfarande till idag, om man ser honom på en fest som är livrädd, för att det var hans story. Han var den tweaken i filmen. Han var så galen. Och han skrev typ hela filmen på en natt när han inte hade sovit på en vecka.
Men du, de här tuffa åren när du inte tjänade en spänn,
ja.
Var du tvungen att extra jobba då som servitris fortfarande, eller?
Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Det är så långt tillbaka. Förlåt, nu tappar jag min känsla här. Kan vi fråga något annat? Jag känner att jag...
Blev det fel energi?
Ja, det blev fel energi. För att jag gillar inte att prata om pengar. Jag tycker det är ointressant. Pengar har inget värde i livet.
Så då ska jag inte ställa min standardfråga om vad du tjänar? För absolut. Det vet du i alla fall inte.
Ja, men det skulle jag aldrig säga. Jag tycker det är osmakligt.
Ja, vad intressant.
Jag känner att det är bara i Sverige där folk är besatta av hur mycket man tjänar. Och jag tycker det är helt ointressant.
Fast det, så är det ju inte. Det är,
jo, alltså, det, när det, man kollar så här och folk kollar upp vad folk skattar och sånt där.
Ja, det är sant.
Det är bara i Sverige man håller på sånt. Och varför spelar det någon roll egentligen?
Jag vet inte. Jag har faktiskt slutat fråga det. Ja, men vet du varför jag gjorde det i början?
Nej.
För att det kändes som ett tabu bara.
Ja.
För det frågar man liksom inte.
Nej, det gör man inte. Men det är bättre att hålla det en mystery, tycker jag. Därför att jag tycker drivkraften i livet är inte pengar, utan det är lycka. Och visst blir man glad av pengar, för pengar ger en frihet. Men jag tycker inte moroten i livet ska vara pengar, för då tror jag den försvinner. Då har man fel intention.
Du är typ en av världens största stylister, kan man säga det?
Ja, jag antar det. Det är svårt att säga det om sig själv, men ja.
Men folk kallar dig för det?
Ja, kanske, ja.
Hur blir man det?
Man jobbar väldigt, väldigt hårt. Hårdare än alla andra. Och så måste man vara bra på det man gör också. För ett hårt arbete kommer ingenstans. Man måste ha den kombinationen. Sen tror jag även att man måste vara bra på det man gör. Man måste jobba hårt. Och så måste man vara en people person. Och det är att man kan vara jätteduktig, men är man dum i huvudet, då är det ingen som vill jobba med en. Jag känner att jag är schysst. Eller jag vet inte, jag har otroliga moderskänslor hela tiden. För allt jag gör. För mina kunder, för mina barn, för min familj, för allt och alla. Jag vill ta hand om alla hela tiden. Jag vet inte om det är en bra egenskap eller dålig. Men jag känner att jag har byggt en karriär på att göra kvinnor sexiga. Därför att jag tycker att det är det vi ska vara. Och det kanske är sexiskt eller... Men jag menar, på, det ser bra. Jag brukar kalla mig själv the sex police. För att mitt folk anställer ju mig för att se bra ut. Och då är det mitt ansvar att få dem så snygga som det bara går. Och oftast så är det inte så bekvämt att se så bra ut. Och då brukar jag bygga upp det med att jag är väldigt schysst på vägen. Och tar hand om den som jag plågar. Och då kommer jag undan med det.
Vad menar du? Att det inte är så härligt att se så bra ut?
Ja, men det är jobbigt att gå i högklackade skor och korsetter och dittan och dattan och hattar och hit och dit. Och för den som aldrig provat det så kan de ju sätta på sig på skor som är så här höga. Och...
Du visade 40 centimeter.
Ja, typ 40 centimeter. Och, ja, det är svårt. Men alla är olika. Jonas säger oftast, en av mina bättre egenskaper är att jag gör mig ordning så snabbt. För att jag kan klä på mig och allting och full smink och party i styrsel på en kvart. Och det är många som tror att jag håller på så här i timmar för att göra mig ordning. Men egentligen är det tvärtom. Jag vet inte, det går väldigt fort för mig. Och jag tycker man kan inte stå hela livet framför spegeln och bara slösa det, utan får man ingenting gjort. Dagen är för dyrbar.
Baksidan av att ha moderskänsla för allt och alla,
ja,
i din närhet, vad är den?
Oro. Det kommer oro hela tiden. Gör det ont? Hur är det? Var är det? Vad gör? Alltså, fast jag är inte så orolig av mig som människa. Jag tror att jag är mycket mer... Men jag är lite punkrock i mitt tänkande. Kanske lite för mycket ibland. Jag ska inte säga att jag är en orolig människa, för det är jag absolut inte, men... Det är att man sätter sig själv i andra plats. För att man konstant känner att man ska ta hand om folk. Och jag jobbar nu i äldre ålder på att ta hand om mig själv. Så mycket jag kan. För att annars kommer man inte hålla ut.
Hur gör du det?
Yoga. Och det låter jätteflummigt. Och jag är lite mot så här, hela yogakulturen. Och folk som gör yoga. Så det låter, jag tycker det låter tantigt att säga att åh, jag gör yoga. Men det har ändrat mitt liv på så många sätt. Allt ifrån att jag blir en bättre tennisspelare till att jag är mycket snällare när jag gör yoga. Om jag inte gör yoga på en vecka, då är inte jag så trevlig. Säger i alla fall min assistent.
Är det någon särskild sorts yoga?
Nej, det vet jag inte.
Är det meditativ yoga?
Ja, men det beror på vad jag har haft för dag. Den ändras alltid. Den är alltid beroende på mitt humör.
Okay.
Så är jag för glad och för extatisk. Allting handlar om att man ska vara någonstans i mitten. Så man får inte vara för glad och man får inte vara deprimerad. Och man får inte vara för hyper och man får inte vara för trött. Utan man ska alltid vara på någon slags balansnivå. Och det har jag jobbat väldigt, väldigt mycket med. Så för mig, det är mycket mer mentalt än fysiskt. Och på så sätt så känner jag att jag har lärt mig att balansera mitt privatliv, mitt jobbliv, mitt mammaliv och allting som jag gör. För då lär jag mig att balansera på ett bra sätt.
Har du någon som du går till att göra?
Nej, hon kommer till mig.
Okay.
För jag är ingen gymmänniska. Så kommer hon inte till mig, då går jag inte. Det funkar. Jag har provat och jag åker inte. Men om någon knackar på dörren och säger nu är din yogatid uppe, då måste jag öppna och köra. Och det kanske låter lite så där tokigt, men så är det för mig i alla fall.
Har det hänt att du inte gör? Alltså att du mörkar?
Varje gång jag vill cancela henne, för det vill jag nästan varje gång, så gör jag inte det just för att jag måste köra på. För då vet jag att jag borde göra yoga om jag vill ringa och säga jag kan inte.
Mm.
Jag känner att jag blir en bättre människa.
Du sa också att du spelar tennis.
Ja, och mina servar blir fantastiska från yogan. Till och med min tenniscoach har sagt, vad har du gjort? För att jag har fått bättre kontroll på min kropp och lärt mig att andas. Jag tror väldigt många som glömmer att andas. Det är någonting som man tar för givet. Men när man lär sig att andas på riktigt så får man otroligt mycket energi. Men jag älskar tennis. Jag är värsta tennisfreaken.
Hur mycket spelar du?
Inte så mycket som jag önskar, för tennis är lite för folk med tid. Men jag försöker få in det så ofta jag kan.
Har ni egen tennisplan?
Nej, men just nu spelar jag på Skeppsholmen, i hotellet där, och det är fantastiskt.
Ja, det är klart det gör. Vem spelar du med då?
Imorgon ska jag spela med Martin, Jonas mammas man. Vi kör generationstennis.
Brukar du vinna?
Jag har precis köpt ett nytt racket som verkar lovande. Efter jag köpte det så vann jag. Men jag vet inte om det är mitt självförtroende eller racket. Men var jag än är så är jag redo.
Och så spelar du i LA?
Ja. Där spelar jag hemma hos Bob Evans.
Det vet jag inte vem det är.
Den gamla filmproducenten som producerar Rosemary's Baby, The Godfather. Han har en svart tennisbana.
Aha.
Vilket är väldigt passande. Jag har en tränare. För det är, istället för att gå på gymmet så spelar jag tennis.
Det låter fantastiskt tycker jag.
Ja, men det är en väldigt, väldigt bra kombination. Yoga, tennis. För de är kompisar på något väldigt märkligt sätt.
Jag har bestämt att min höst ska innefatta en tvåstegsraket kanske för min hälsa. Och det är dels den här sockerfria månaden som jag berättade om på vägen hit.
Ja.
Privatlektioner i tennis.
Ja.
Fast yoga tror jag skulle vara väldigt bra för mig som har sådana här problem med ryggen.
Ja, all min stress sätter sig i min rygg. Och det är helt okontrollerat. Men när jag är klar med ett jättestort jobb, då kan inte jag böja mig. Då är jag som en 90-årig tant. Och det enda som räddar mig är min yoga. Så att det gör jag. Istället för att gå runt och ha ont hela tiden, så jobbar jag med det. Och det är otroligt bra.
Nu när vi sitter här och pratar, då bor du i Stockholm. Och när det här sänds så är du tillbaka i Los Angeles. Du lever på två kontinenter.
Ja, men jag bor i Los Angeles.
Eller... Ja, det är så man säger. Eller så du ser det.
Eller jag bor... Jag brukar säga att jag bor i världen. Jag är lite överallt. Jag brukar inte vilja pinna mig själv till en stad. Utan jag är öppen för allt, alla och överallt.
För jag antar att ditt jobb också kanske är ett sånt. Jag menar, som gör att du måste resa.
Ja. Därför brukar inte jag vilja säga om jag är vart du vill att jag ska vara. Så kommer jag.
Alltså det var så jävla förlösande tycker jag. Jag tror inte att det var under intervjun, men jag bara pratade med Jonas.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Om det faktum att man så här vill vara i Los Angeles och att man vill ha på något sätt en karriär här och där. När han sa så här, men du låtsas att du är i Los Angeles. Alltså det är ingen som behöver veta att du inte är där. För det är ingen som ses där i alla fall. Så du säger att du är där och sen när det blir ett möte, ja då åker du väl dit då. Det tyckte jag var fascinerande.
Jag är mycket mer av en LA lover än vad han är. Han vill alltid flytta därifrån.
Aha.
Han vill bo i London och New York och Paris. Och tycker att jag är lite tråkig som alltid vill bo där. Men jag tycker det är ett fantastiskt ställe på jorden. Solen skiner 360 dagar om året. Och du bor på landet fast du är 2 minuter från Sunset Boulevard. Det finns inte. Jag mår bra där. Jag vet inte vad det är. Det är inte... staden i sig, men det är livet man lever. Jag brukar säga att man är så bekväm. Man sätter sig i sin bil, så åker man runt och så finns det alltid parkering. Och det finns, jag tycker det är väldigt lätt att leva där. Och som stad, så det första jag vill göra när jag kommer hem, det är att gå på någon slags juice detox, för det är det man gör. Och så kämpar man med det lite. Jag vet inte, en vit månad utan socker skulle jag kanske inte klara av, men det känns som man vill vara hälsosam, man vill ta hand om sig, för att det är det folk gör där. Och det tycker jag verkar sunt. Men någon dag kanske jag är redo och lämnar Los Angeles. Men just nu så känner jag inte där än. Men jag vet inte. Jag känner mig, där är där mina rötter är. Och det är där jag känner mig som mest bekväm.
Ja, för du har ju liksom, till skillnad från många andra utlandssvenskar, antar jag. Du har ju alltid bott där så länge du har varit vuxen.
Exakt. Så det är väl mycket. Jag glömde min svenska i princip när jag hade varit borta i 10 år. Det var helt fruktansvärt. Jag kunde inte ens prata. Så när jag träffade Jonas, då, det var lite komplicerat. Men det kom tillbaka. Det är som att cykla. Man kan den någonstans. Men det var se. Jag kommer ihåg, jag började komma på konstiga ord. Bara, rulltrappa. Oh. Det var så här spännande att komma på det på nytt. Men jag kan även nu säga att svenskan känns som mitt andra språk. Och att jag uttrycker mig mycket bättre på engelska.
Har du en något slags twang på engelska? Eller tror du att du är
jag vet Angelina? Inte. Min amerikanska assistent var igår. Hon sa, oh, you have a Swedish accent now in your English. Men det känns som jag går fram och tillbaka. Så hit, det är samma med våra barn som pratar engelska och svenska. De åker också fram och tillbaka med språket och hit och dit. Och av någon konstig anledning så är det bekvämare för oss att prata engelska. Så det blir väldigt lätt så. Det är ett lättare språk för munnen, tror jag. Men jag kan tycka att svenska är väldigt vackert.
Men du,
ja.
Vad gjorde din mamma på amerikanska jorden?
Båda mina föräldrar har alltid varit i skönhetsbusinessen. Min pappa sålde solarium och jacuzzis när jag var liten och var även importör för mycket sminkmärken. Så att som liten så hade jag boxar av smink. Så att alla som kom hem till mig fick en makeover. Det var lite min grej. Så att det började någonstans väldigt tidigt för mig, det här med skönhet. Och jag var alltid allas provkanin. Kom det en ny kräm så var min mamma genast där och skulle prova om den funkar. Jag tror jag fick min första ansiktsbehandling när jag var typ 7. Och vid ålder 8-9 kunde jag färga ögonfransar. Och hade egna kunder som kom in och ville att jag skulle berätta vilka färger på ögonskuggan de skulle köpa. Och även så var jag ansvarig för alla skyltfönster. Och, jag menar, jag tror att min kreativitet kom väldigt tidigt fast jag inte visste om den. Jag tror någonstans så är min mamma fortfarande väldigt, har väldigt kreativa händer. Hon har byggt ett helt hus till sig själv och hon kommer att göra fantastiska uppsättningar i taket med tyg. Och, så det kommer inifrån. Och det har jag definitivt varit med min mamma.
Är båda dina föräldrar i livet?
Ja.
Du sa att du hade haft som mål att du ville styla Rolling Stone-omslag.
Ja.
Har du jobbat med målsättningar på det
hela
sättet?
Hela livet.
Ja, okej.
Okay. Hela livet. Jag har alltid haft en vision och en dröm. Och sen har jag alltid försökt nå dit. Och jag tror, om man har en dröm och tror på den, på riktigt, så kan man nå dit. Men om man bara drömmer och tänker att den är för långt bort, då kommer man aldrig dit.
Vad har du för dröm nu?
Jag vill rädda mode. Jag känner att allting håller på att bli för deluded, säger man det?
Utspätt.
Utspätt. Och allting är mass production och görs i Kina. Och har man tappat bort det här handgjorda kulturen och det där som startade allting. Så att jag kämpar för att skapa en värld som heter Who You Are. Där alla inom mode kan berätta för mig och resten av världen vem de är. Så att de kan synas och förhoppningsvis överleva och bli någonting ute i världen.
Det är en webbplats?
Ja, det är en plattform. Jag känner en slags inre kall att jag vill ge tillbaks för alla åren, för alla som har stött mig. Genom att jobba med mig eller sy upp saker till mig eller som bara har varit med. Jag vill känna något kall att jag ska inte rädda världen, men att jag måste make a difference. Jag måste ge tillbaks. Jag känner att man kan inte bara fortsätta att ta. Utan man måste hjälpa till på vägen för att gå till nästa kapitel.
Och det är så du räddar modet?
Ja, jag försöker i alla fall. Jag försöker se upp mig själv som någon slags fashion fairy. Och det är så roligt för att folk mejlar mig hela tiden. Vad tycker du om det här? Vad ska jag göra med det här? Och Och jag tar min tid att hjälpa så många jag kan. För att allt alla behöver är bara lite så där, en klapp på axeln att men du är bra. Man kommer rätt långt på det. Bara att någon tror på en.
Fantastiskt. Så det är en dröm, att rädda modet.
I alla fall, jag make a difference.
Kan du berätta vilka mål du har haft innan? Liksom, har du dunkat av allihopa? Har det varit ett i taget?
Alltså jag hade ju 10 år av skitjobb. Och då var jag målet att nå någonstans där folk faktiskt kunde se vad man gjorde. Jag har gjort så många reklamfilmer och musikvideos och sånt som aldrig kom någonstans. Och det var också de första 10 åren då trodde jag inte på mig själv. Utan då var jag alltid, varje kväll jag gick och la mig så tänkte jag, undrar om alla kommer hata allting imorgon. Och så var det inte så. Och sen till slut var jag tvungen att rycka mig i kragen och säga, nej men alla ringer tillbaka så det här verkar rulla på. Så att nu får jag ta det självförtroendet och göra någonting med det. Och nu känner jag att med det jobbet jag gör nu så jag har någonting att säga. Och jag skapar karaktärer som folk kommer ihåg och som har blivit del av pop culture. Och det märker jag för att jag får de förfrågningarna. Och när folk ser upp Barbie-dockor eller gör målningar av mitt arbete, då vet jag att jag har lyckats. Medan förr i tiden kanske var ingen som såg vad man gjorde. Nej, men jag har samma passion idag som jag hade då. Det är bara att nu blir det sett.
När du säger att du var tvungen att ta dig själv i kragen, alltså att du, vadå, du bestämde dig för att sluta ha dåligt självförtroende?
Ja, jag tyckte att det höll tillbaka mig. Och att det faktiskt inte var några arga kunder eller det var någon som var missnöjd. Så att det var ju onödigt att lägga negativ energi på det. Och jag är otroligt sådär, tro på karma. Och om man skickar ut positiv energi i världen så kommer det tillbaks. Om man hela tiden tänker negativt så blir det så. Jag försöker alltid tänka positivt och på något sätt vara en med jorden, om man säger så. Med båda fötterna på jorden.
Vad betyder det rent konkret?
Ja, men det kanske går tillbaka till min flummiga yoga. Men om man ser ljuset skina på en, då skiner man. Men om man går runt och är orolig för allting, då händer ju dumma saker. Det är ju så.
Det finns väl, tror jag, ett amerikanskt eller engelskt uttryck som är så här defining moments. Alltså liksom nyckelscener i ditt liv, eller vad man ska säga. Finns det några sådana tydliga för dig?
Det första var väl när jag insåg att styling var ett jobb. Och att jag faktiskt kunde få betalt för det jag älskar. Det kom nästan som en chock till mig.
I filmen om ditt liv så hade den kunnat bli ett bra montage. När man ser att du drabbas av insikten,
ja,
och sen hur du så här börjar arbeta.
Ja, men jag brukar jämföra det med som att vara en junkie. För jag är en shopaholic junkie. Så det var som att bara föda mig med knark. Fast de födde mig med jobb. Och jag känner fortfarande det är helt otroligt att folk ger en pengar som man ska spendera för att shoppa. Det är ju så kul. Men det var väl det första när jag insåg att det här kan jag hålla på med. Jag kommer ihåg när jag försökte övertala min mamma om att ja, men det här ska jag jobba med. Hon förstod inte riktigt att det skulle bli någonting med tanke på att jag hoppade av skolan och inte hade riktigt någon education eller någonting. Och jag kommer ihåg när jag sa, men nu har jag fått ett jobb. Det var så svårt för henne att ta in. Och sen hela liksom den resan. Nu har jag fått ett till jobb, mamma. Och nu har jag köpt en bil. Och jag bara kommer ihåg att jag hela tiden var tvungen att värdera mig själv att det här är ett jobb. Och sen när alla förstod att men det här är ju faktiskt ett jobb och jag behöver inte ta ett annat jobb för att överleva. Då kan vi säga att den andra var när jag träffade Jonas och insåg att han var min andra halva. Jag var alldeles för barnslig för att fatta det när vi först träffades. Utan det tog mig ett tag. För att jag var inte där själv. För jag kände att jag var lite barnslig. men sen insåg jag att han var den första som jag hade träffat i mitt liv som kunde och visste mer än mig själv. Och att han faktiskt såg på mina positiva egenskaper och drog ut dem med mig. Och det som kanske var lite negativt tog bort. Och det hade aldrig hänt mig förut att någon var så ärlig och sa, du, de här grejerna måste du förbättra. Och det här tycker jag vi jobbar vidare på. Och jag vet inte när det här hände, men helt plötsligt insåg jag att bättre än så här kan det inte bli. Och det är inte så här, åh, vi är så perfekta och det är så lätt och allt är så där. För att det är som allt här i livet, man måste jobba för det. Men det jag försöker komma till är att han gör mig till en bättre människa. Och när jag tog in det, för att jag hade motstånd, så kände jag att ja, men det var väl en till milstolpe. Och sen nästa var ju tvillingarna. Och det som är lustigt är att jag alltid ville ha tvillingar hela mitt liv. För att jag kände mig så ensam när jag växte upp som ensam barn. Jag tänkte, hur ska det här gå till? Och det är det jag säger, om man tänker och vill någonting. Jag bara känner att de är ett bevis på att om man drömmer om någonting tillräckligt mycket och tror på det så kan det hända. För det är ju en chans på miljonen. Om man vill ha tvillingar så får man dem. Så blev det i alla fall. Och det var ju väldigt smart. Man behövde ju bara vara gravid en gång så kunde man fortsätta jobba typ. Ja, men det var det andra. Nej, tredje kanske. Jag kommer inte ihåg vad vi är. Och sen det fjärde är väl där jag är nu. När jag insåg att det finns någonting mer än att bara vara stylist och springa runt och klä folk. Jag måste ha ett purpose. Jag måste göra någonting med mitt liv. Jag måste göra något större, jag måste göra något bättre. Jag har sagt och gjort mitt. Jag behöver inte riktigt bevisa mig längre. Så nu, jag känner att mitt nya spår är att jag vill designa. Och jag vill ta det jag kan och förmedla det och inspirera någon eller något och bara make a difference.
Det är väl jättefint.
Ja.
När du pratar om Jonas då är det väldigt nära att jag börjar gråta. Nu är jag inte the gråting kind, men
okay.
Det var fint tycker jag. Tack.
Men jag tycker det är viktigt för att ibland tror man att man har allting uträknat i livet, vilket jag trodde att jag hade. Och sen, det är nu jag kan säga att allt jag kan och vet är på grund av honom. Jag skulle kunna nästan göra vad som helst för att han är så duktig på det han gör. Och vi spenderar så mycket tid ihop så att jag känner att det har liksom gnuggat av sig på mig på något sätt. Och jag hoppas att jag gör samma för honom. Men på något sätt när man hittar den partnern i livet så måste man vårda det och lära sig varandra. Och våga lära sig och säga att ja, men jag trodde att jag var bra på det här men det kanske inte är. Eller hur kan jag bli lite bättre? Eller hur kan jag få någon annan att må bättre? Eller inte vara så självisk? Jag tror att när vi började i vårt förhållande så var jag väldigt självisk. Men jag tror att det beror på att jag var ensam barn och ja, bara behövde tänka på mig själv. Och när jag kom in i en familj så var jag tvungen att lära mig att tänka på andra. Och det kan jag tacka honom för.
Har du gått terapi mycket?
Nej.
Inte alls?
Nej, känns det som någon slags terapioffer?
Nej, men lite. Du känns genomtänkt och klar, tycker jag.
Jag bara känner mig väldigt bekväm med mig själv och dit jag är på väg. Jag var väldigt förvirrad väldigt länge. För jag kände att jag inte hade någon plats. Och nu känner jag allting som jag gjort upp tills idag är bara, det är bara som en playground för dit jag ska. Så att jag tror inte jag har börjat min karriär. Jag tror inte jag har börjat mitt liv. Eller, jo, det har jag, men jag bara känner att det är nu det roliga börjar. Det är nu man har chansen att ta för sig och verkligen göra det man vill.
Life begins at 40, etc.
Ja, lite så kanske. Mm.
Du har pratat tidigare om designdrömmarna, va?
Ja.
När händer det?
Ja, det händer nu i höst.
Ja.
Jag ska lansera ett märke som heter Le Snob, som är väldigt kul, som jag har jobbat med i 3 år. Och det är baserat på allting som man inte behöver. För att världen behöver inte en till väskdesigner. Men om man designar någonting som är så crazy och så cool som man själv skulle köpa, så känns det bra. Så att det är baserat på en livsstil av snobberi som jag tycker är kul.
Berätta mer. Vad har du mer i din första batch av produkter?
Ja, men allting jag gör är baserat på vad jag själv vill ha eller hur jag själv skulle vilja se ut. Så att jag utgår alltid från mig själv, även om jag klär artister eller vad det nu än är. För att det är det som känns mest naturligt. Och det är inte så att alla ser ut som jag, men det är i alla fall en skön utgångspunkt. Om man går in i en affär och ser ett par skor som man tycker är grymma, då är det oftast att andra tycker de är bra också. Och det är samma med min kollektion. Så att jag har i princip designat allting som jag själv vill ha. Och då hoppas jag att andra vill ha det också.
Väskan var bara ett exempel. Det är helt vanliga kläder också.
Nej, det är bara lyxaccessoarer. Väskor, glasögon, hattar och paraplyn.
Är det svindyrt där?
Absolut. Man kan inte heta lössnobb och vara någon slags billighetskedja.
Nej, okej.
Okay. För det är för dem som... För alla de som inte behöver någonting.
Jag förstår.
Mm.
Hur får man en sån grej att hända? Alltså, har du behövt ha finansiärer? Och...
Jag har en partner som kom till mig med konceptet. Och sen så blev jag så kär i idén. Och tog det alldeles för långt. Det började med en tråkig väska. Och så tänkte jag, men vi kan inte bara ha en tråkig väska. För det är inte jag. Och då började jag kolla. Jag älskar att göra såna här collaborations med folk. Att jag känner att då kan man nå ut och då är det en win-win för alla. Så att jag sökte upp den som är bäst på solglasögon, den som är bäst på hatt, den som är bäst på accessoarer och så vill jag ett samarbete med mig. Och på så sätt kan man nå ut och göra väldigt mycket saker samtidigt.
Vem är bäst på hatt?
Malinda Damgard i Sverige och Anna-Karin Karlsson på solglasögon och Maria Nilsdotter på accessoarer. Så är det klart.
Fantastiskt. Och det här kommer man kunna handla på nätet?
Ja.
Bara?
Ja.
Grattis, vad kul.
Ja.
Du har ju också gjort dundersuccé, har jag förstått, på modeveckan nu med Björn Borg.
Ja, de säger det. Det var kul.
Ja.
Och annorlunda. Det var kul att få en utmaning och vara show director och inte stylist. Och se på hela konceptet annorlunda.
Vad var skillnaden?
Jag kände att jag var för gammal för att stå med ett par kalsonger. Men jag gillade utmaningen av att ta ett märke. Och hela min idé var att jag ville ha en upplevelse. Och se om jag lyckades med det. Och det verkar som folk kände någonting, så det gick ju bra.
Kan du berätta om visningen?
Ja, men idén är baserad på att de skulle lansera ett tv-spel. Och då gick jag igång på det och kände... Men, jag tycker alltid om man inte kan ha supermodeller, då får det vara. För jag vill inte kolla på massa fula modeller. Jag är alldeles för bortskämd för det. Så då kände jag att när man gör alla till en enhet så blir det mer... Det blir som ett institut. Det försöker jag på mitt kontor i alla, men det var ingen som riktigt gillade det. Jag skaffade såna här lab coats till alla mina datagubbar. Så varje gång de kom in, för att de passade inte in i min modevärld. Och då tänkte jag, men om alla är som en enhet, då blir det som ett. Men de tyckte de var för varma, de där rockarna, så jag antar att jag får göra nya. Men så kände jag i alla fall lite med Björn Borg. Utan de är kända för sina kalsonger och hur kan vi få fram det här på ett kul sätt. Och så kollade jag på avatarerna som de skapar för spelet. Och så tänkte jag, men tänk om vi... tar de avatarerna och sen så gör vi dem till människor. Och kände en kille i Los Angeles som jobbar med skräckfilmer och gör allt från krokodiler till lik. Och vi har aldrig gjort en sån här grej ihop, men jag tänkte att han kan nog göra det här. Och så självklart så trodde jag att det var mycket lättare process än vad det var. Jag tänkte, det här är bilden och så printas det ut en mask och så är det klart. Men så var det inte riktigt, utan... Hela min sommar höll jag på, medan alla andra var på bryggan, så höll jag på med mina avatarer. Och det började med en stor lerklump som han hand skar ut till att bli den här avataren. Och vi gjorde minst 10 versioner innan vi kom dit slutresultatet. Och om man kollar tillbaka så är det stor tur att vi kom dit vi kom. För vi började med att avataren såg ut som hennes gamla morsa. Och sen var det någon konstig kusin. Och sen var det en ful stora syster. Och till slut så bara, men nu behöver jag lilla syrran som är fotomodell. Och jag kände att vi slutade där, så det var kul. Och killen såg ut som någon rysk maffiagubbe som såg jätteläskig ut. Så det var en lång, intressant process. Men det var kul att jobba med helheten för en gångs skull. Och allt från musiken till... Ja, men var inblandad på alla hållen på en show. Jag gillade det och jag kände att det någonstans kom ändå naturligt. För att jag tror om man utgår som stylist så är man väldigt ansvarig för looken. Allt ifrån hår och make-idéer till kläderna till modellen. Och man jobbar så intensivt med regissörer eller fotografer eller de som man skapar med. Så att jag kände att det kom ändå naturligt för mig. Och så tänkte jag hela tiden, vad skulle Jonas göra? Höj musiken! Skrek jag flera gånger. För att det var... Ja, men det, om vi satt på en Jonas-film, alltså filmpremiär, så är det alltid höj musiken. Så att då sa jag det flera gånger, så blev det jättebra.
Och jättehögt, eller?
Och jättehögt. Det var så stolarna skaka. Och då tänkte jag, ja, men det här måste vara bra. Och just för att han inte var där och godkände allting. Oftast är det ju så att alla bryr sig om vad alla andra tycker, men i mitt fall så bryr jag mig bara vad min man tycker.
Vad fint. Nu när du blir... Vad blir du med Lösnobb? Blir du chefsdesigner då?
Jag är väl creative director.
Och det låter ju som det är det du ska hålla på med.
Jag känner att det är dit jag är på väg. Och jobba mer på den större bilden än gå till H&M som du sa och plocka upp ett par kalsonger.
Mm. Men kommer Lösnobb att växa? Kommer det bli... Haute couture också.
Ja, det hoppas jag verkligen. Om det inte är Le Snobb så måste det bli någonting annat. Men slutversion, jag är nöjd om det finns ett snobbhotell någonstans i världen. Då har jag lyckats.
Mm. För du är en magnifik inredare också, eller?
Jag tycker allting håller ihop. Det är på något sätt, spelar ingen roll om man... Ja, men, jag har min smak och den går ju liksom 360 grader. Och det är allt från kläder till inredning till... Men jag måste faktiskt ge cred till min man igen. För han är väldigt bra. Jag tror att min smak är lite mer crazy än hans. Men när den möts så blir det rätt bra. Men jag känner att även om jag kanske sitter här i svarta kläder och kanske känns som en god människa, så älskar jag färg. Och jag började med att jag var helt rosa. När vi träffades så hade jag ett rosa sovrum med Barbie-himmelsäng och rosa lakan. Och rosa hår och rosa allting. Men sen, jag tror att när man är tillsammans tillräckligt länge så blir man en kopia av varandra.
Och det var det rosa som fick vika?
Ja, men min man skämdes för mig när vi reste för att jag hade det rosa passhållare. Och även en rosa rullväska. Så var det så där. Om han skulle vara gentleman och lägga upp min väska i planet, så skämdes han att någon skulle se honom i den här rosa rullväskan. Eller gick runt med mitt rosa passfodral. Så det slutade med en vacker dag att han kom in och gav mig ett Chrome Hearts fodral för mitt pass. Och köpte en Prada rullis. Och sen lämnade jag rosa bakom mig. Det känns skönt.
Det känns som att om jag ska så här försöka summera lite om vad vi har pratat om, så är det så här att du hittade det här tidigt och det var liksom att göra någonting som låg väldigt nära dig själv, och det höll du i liksom, så att säga, när du har jobbat. Men nästa steg för dig är att ta ett större helhets... Alltså du kommer att...
En helhetsvision av det kreativa, och därmed kommer min kärlek för mode och min kärlek för att upptäcka nytt mode. För jag känner att det är där jag får energi.
Drivs du lite också av att du har behövt då, när du har gjort din grej jävligt bra, att det har varit lite, inte fullt så fantastiska människor som har gjort andra delar i ett projekt, så att du har blivit missnöjd med helheten? Händer det?
Du menar alltså om jag gör ett projekt och är missnöjd med någon?
Nej, låt säga att du är stylist på en långfilm.
Ja.
Du är jättebra. Filmen suger.
Har hänt väldigt många gånger.
Ja.
Ja.
Är det frustrerande?
Nej, för det är livserfarenhet. Och det kan man inte köpa eller lära sig. Så att jag har gjort väldigt många dåliga filmer som någon aldrig ens har sett eller säkert vet att jag har gjort. Som inte ens är på min CV. Men det jag har fått är livserfarenhet. Och det är nästan det viktigaste av allt.
Du nämnde i en bisats någonting som jag är intresserad av. Du sa så här, ja det kanske är sexistiskt att tycka att kvinnor ska vara sexiga. Hur ser du på den liksom distinktionen? Kallar du dig för feminist till exempel?
Nej, jag tycker kvinnor i allmänhet är den mest fantastiska varelsen på jorden för att vi kan föda barn. Och bara det är, jag menar, vem kan göra det? Bara vi. Och jag tycker att varför ska man inte se bra ut om man kan det? Det är ju faktiskt så att sex sells. Så att om ens jobb är att förmedla någon eller något, så måste man ju få folk att prata om det. Och då är det mitt ansvar att se till att det blir bra. Och det är ju oftast med att någon ser bra ut. Men om man sätter en stor påse på någon, så är det inte många som reagerar för det.
Jag pratade med en kollega om VMAs idag.
Ja.
Och att det var så otroligt, alltså Nicki Minaj, det var någon, jag har inte sett det själv, men att det var liksom något så här, slags rumpfestival.
Ja, men det känns som att det hänt någonting med alla artister och deras rumpor. Det känns som att de har tagit över allting. Det är så, vem kan visa rumpan mest? Tävling, vilket är väldigt märkligt, men ändå lite intressant. Och det kanske man kan ge cred till Miley Cyrus. Men efter att ha träffat henne så måste jag säga att hon är en otroligt smart och begåvad kvinna. Hon vet precis vad hon håller på med. Och det kanske man inte tror, men så är det. Medan Nicki Minaj, hennes rumpa är ju svår att missa. Den har ju ett liv av sig själv, om man säger så. Men jag tycker i alla fall att, eller min personliga vision är alltid att få någon så snygg som möjligt, och med det så kommer den här, jag vill känna, om du kollar på nästan allting jag har gjort, så finns det nästan ingen tjej som inte är sexig. Därför att det är inte min grej. Jag är the sex police. Ja, det kan man tycka vad man vill, och man ska inte lägga ut kvinnor hit och dit. Who cares, tjej, säger jag. Alltså, där kommer säkert någon tycker annorlunda, men jag känner ändå att för alla hemmafruar som bara går runt och moppar runt i sina fula outfits, sätt på den och snyggt och sätt på dig på höga klackar och gå runt i köket och gör en kaffe, så kommer du känna dig lite bättre. Bara om det är 5 minuter, 10 minuter eller vad det är, eller är du uttråkad och har en dålig dag, sätt på en aftonklänning och gå till ICA, så kommer du få uppmärksamhet och känna dig lite bättre. Så det är allt vad man gör med sig själv och hur man vill leva sitt liv. Och det är någonstans där jag började med att sätta på mig något helt galet och gå ut och känna mig lite bättre.
Frågan är bara om det finns en ojämlikhet i liksom stilidealet. För som jag förstod det så står Usher där i någon snygg kostym liksom, och Beyoncé visar så otroligt mycket ben.
Men där kan jag nästan tänka att Sverige har gått för långt med hela den här hen-grejen. Att man inte får säga hon eller han. Eller...
Ja, det är inte riktigt så. Det är medvetet vi har fått...
Ja, men lite.
Vi har blivit kompletterade med ett ord till.
Ja, och det är väl jättefint. Och jag skulle vilja veta mer om det. Men sen kan jag säga att jag blir inspirerad av svenskar i allmänhet. Av bara, om man går in i en bokaffär och man går till barnsektionen, så är det böcker är gjorda för hen och inte han eller hon. Och det tycker jag, vi som land och folk, det är inspirerande. För att gör du samma sak i USA, så är det väldigt segregerat. Att en prinsesser, för tjejer finns det bara prinsessböcker, och för killar är det monster och traktorer eller vad det nu är. Och det är tråkigt. Så det känner jag väldigt inspirerad av och vill ta med mig bort till mitt land, eller på säga. Och det är samma med kläder. Man förstår inte varför alla tjejer som fyller 3 är besatta av prinsesser. Var får de det här ifrån? Det är för att de pumpas i den här informationen utan att man ens vet om det. Jag hade förbud på rosa de första 3 åren på mina tvillingar. Men sen kom någon slags explosion av prinsessperiod. Då kände jag att nu måste jag ge med. Och gjorde någon slags överflöd av det. Jag tänkte, det kommer ta slut fortare. Och det var så. En vacker dag kom, mamma, det här är inte coolt längre. Men nu har de ett rosa glitterrum. Men jag tror det går tillbaka någonstans till min egen barndom när jag hade mitt rosa glitterrum i början av den här perioden. Så att allting går full circle.
Kommer du rösta här i Sverige i höst?
Det måste jag göra. Men jag känner att jag måste tänka efter lite vad jag vill. Och vad vi kan ändra på. Och vad jag som svensk kan vara ansvarig för.
Så du har inte bestämt dig med andra ord?
Nej.
Vill du rekommendera något?
Be who you are.
Vem tycker att jag ska intervjua här i Värvet?
Grete Kviberg.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Jag kan starkt rekommendera att följa Bea Åkerlund på Instagram. Där heter hon Be Completed, precis som det här projektet som hon pratade om i avsnittet. Och Bea, om du någon gång får dåligt med jobb så får du hemskt gärna komma och jobba som röst hos mig på något sätt. För den är magnifik, din stämma. Värvet sponsrades av Värvet International. Ja, det är lite märkligt, men så kan det vara ibland. Och lyssna på den. Den finns på iTunes och acast.com/varvetpod. Och klippte gjorde Lovisa Olsson, min älskade redaktör. Och den vignett som du hörde i början har jag gjort själv, men den har masterats av Jocke Boberg, ljudkonstnären som finns på jocke.com. Ge honom gärna lite jobb tycker jag. Det kan han behöva. Vi hörs om en vecka eller på onsdag i Varvet International där den här veckans gäst heter Kathleen Moran. Puss och kram, hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.